välkomna allesammans. Vi inleder med en frågestund och klockan 14.00 så börjar då plenum. Enligt 39 paragrafen arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor. Från landskapsregeringens sida deltar vice landtrådet Camilla Gunell samt ministrarna Mats Berama, Nina Fällman och Mika Nordberg vid dagens frågestund. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst 2 minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst 2 gånger. Det här anförandena får räcka högst en minut. Talmännen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda frågan tillräckligt belyst. Och nu varsågoda får ni begära ordet. Första frågeställare är ledamot Jörgen Pettersson. Varsågod. Ledamot Jörgen Pettersson ställer frågan till vice landtrådet näringsminister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack talman. Jag tänkte hålla frågan ganska kort och resonera kring allmänt kring tillväxt på Åland och vad vi gör för att bidra med riskkapital till bolag. Där vi har vårt eget Ålands Utvecklings AB som för några år sedan identifierades som ett bolag som skulle ta ett större ansvar för riskkapitalisering av nya företag på Åland. Min fråga är egentligen kort och gott hur det har utvecklat sig sedan man tog beslutet att det var 2015 som Ålands Utvecklings AB fick till uppdrag att genomföra detta finansieringsinstrument, att utgöra ett sådant.
Svar ges av vice landtrådet och minister Camilla Gunell. Varsågod.
Tack för det och tack för frågan. Det är mycket riktigt så att landskapet har haft god nytta av att ha ett riskkapitalbolag som Ålands Utvecklings AB, och de har varit under årens lopp involverade i många företagsidéer och fått dem att växa och flyga. Nu står vi väl inför en situation där vi tittar på landskapets olika instrument för närings- och tillväxtpolitiken och tittar också närmare på riskkapitaldelen, hur den har utfallit, vilket intresse det finns hos bolagen för den här typen av riskkapital och det särskilda ERUF-projektet som Utvecklings AB har haft hand om då sedan 2015. Och där befinner vi väl oss egentligen mitt i investeringsperioden. Det här instrumentet ska ju användas nu då, fram till 2021 och rulla på, för att sen ska pengarna arbeta och 2027 ska det vara avslutat, det här ERUF-delen.
Första tilläggsfråga, ledamot Jörgen Pettersson.
Tack talman. Det kan ju förtjänas att sägas i sammanhanget att ett riskbolag så liknar ju egentligen inte andra bolag, för deras uppgift är att förlora lite pengar nu och då, för det gör man när man försöker med någonting. För Ålands Utvecklings ABs vidkommande så bör den ha en rätt lång historia och den har faktiskt goda resultat med sig. Den har även uppmuntrat och inspirerat andra investerare på Åland att vara med och ta ett ansvar. Så man kanske där kan fördjupa frågan att ställa hur landskapsregeringen och näringsministern ser långsiktigt på att man är med och finansierar även stora risker ifrån landskapets sida. Det är ju i förlängningen skattemedel vi pratar om.
Vice landtrådet Gunell, varsågod.
Ja, det där med risker så är ju alltid någonting som ska tas med stor försiktighet. Samtidigt så är det ju bra när det finns någon som tror på bolag i deras startfaser. Det är lite som att vaska guld, att timpenningen kan bli dyr. Eftersom det är många idéer och affärsplaner som kanske man kommer in med till utvecklings-AB. De synas och granskas och evalueras och alla kanske inte leder till framgångar. Men vi har också sett många bolag där utvecklings-AB har varit med i början och som sen har lett till väldigt starka och blomstrande företag som vi har stor nytta och glädje av på Åland idag. Så att man kan väl säga att hela den här riskdelen så är lite i en omställningsfas. Vi tittar på den just nu. Vi har faktiskt en överläggning om det imorgon och också om framtiden och mer det långsiktiga perspektivet. En av de fina saker som Utvecklings-AB har gjort den här mandatperioden är ju projektet Smart Marina, men jag kan återkomma.
Andra tilläggsanförande, ledamot Pettersson.
Tack talman. Smart Marina var det projektet jag tänkte avsluta med så här på kanten till en ny turistsäsong där vi vet att resultatet är upprustade gästhamnar. Både på Åland och i våra närregioner. Någonting som kommer att bidra till en ökad båttrafik och förhoppningsvis tillväxt i turismen. Nu när man har kommit så här långt, vad är nästa steg när det gäller just Smart Marina?
Slutligt svar, vice landrådet Gunnell.
Tack. Smart Marina befinner sig precis nu i själva investeringsperioden. Så att det inför den här säsongen hade byggts och servicehus och bryggor och anpassningar på många håll runt om Åland. Och även det här projektet sträcker ju sig också till hamnanläggningar i Sverige, Finland och Estland. Men Åland har haft mycket god nytta av pengarna i det här projektet. Vi har kunnat spika och hamra och bygga saker. Det har varit mycket värdefullt. Det man kan göra som ett steg två, det är att lägga till en Smart Marina Plus-projekt som betyder att sen när man har det här byggt och klart så ska man också kunna marknadsföra det tillsammans och skapa då större attraktionskraft.
Frågan är därmed besvarad. Då går vi vidare till nästa frågeställare och det är ledamot Axel Jonsson. Varsågod. Ledamot Axel Jonsson ställer sin fråga till minister Perrama som också är ställföreträdande socialminister. Varsågod.
Tack för det, fru talman. Med insikt förstås om att det inte är ministerns huvudsakliga ansvarsområde så tycker jag ändå att den här frågan är så pass viktig att den inte kan få vila. Och jag hoppas att det här är något som regeringen diskuterar. Och det gäller barnskyddet och de nya rapporter vi har nåtts av om att antalet barnskyddsanmälningar har ökat ganska drastiskt även mellan 2017 och 2018. Och jag skulle därför vilja börja med att fråga hur landskapsregeringen avser att hantera detta så att våra barn på Åland har ett fungerande barnskydd och att de åtgärder som vidtas kan betraktas som acceptabla.
Svar ges av minister Perrama. Varsågod.
Ja, fru talman, jag får väl utgå ifrån att ledamoten Jonsson var öppen och ärlig när han sa det invändningsvis att man inte kan förvänta sig att en rätt strängt belastad finansminister som vikarierar socialministern kan svara i detalj på de här frågorna. Därför kommer ju svaret att bli väldigt, väldigt, väldigt allmänt. Så jag får öppet och ärligen säga det att till vilka delar den sociala förvaltningen här i landskapets byggnader, hur man tänker sig att gå framåt i alla de här frågorna, så det kan jag omöjligen ge svar på. Jag känner inte heller till vilka politiska riktlinjer som ansvariga ministern har gett i den frågan, men givetvis så är det oroande om när man får konstatera faktum att antalet barnskyddsärenden ökar, och det är ju ett symptom på någonting som händer i samhället, så att landskapsregeringen tar givetvis de här frågorna på fullaste allvar och funderar på de åtgärder som kan göras tillsammans med den kommunala sektorn för att bli bättre på det här området.
Andra tilläggsanförande, första tilläggsanförande, ledamot Jonsson.
Nej, det är inget, inte, min avsikt är inte att pressa ministern på några djupa faktakunskaper i det här området, utan snarare att se till att regeringen diskuterar den här frågan också som kollektiv och som helhet. Därför att vi har sett att barnskyddsanmälningarna ökar från 2013 till 2018 från 319 till 751 stycken. Det är en ökning på 135% allt som allt. Och det är klart att anmälningar säger ju ingenting om problematiken. Det säger bara om någonting om i vilken mån de anmäls. Men hur som helst, så i kombination med att OMHM i höst konstaterar att vi har ganska långa handläggningstider hos de kommunala myndigheterna, så är det ju ett problem också för tillsynsmyndigheterna och vi som ansvarar för den lagstiftning som finns på området. Så jag hoppas verkligen att man tar den här frågan på allvar som kollektiv också i landskapsregeringen. Och jag skulle vilja uppmana landskapsregeringen att ställa frågan så här, att har landskapsregeringen beredskap att kartlägga den här problematiken ytterligare så att vi kan få mer kunskap om de här siffrorna?
Minister Pedermans svar.
Ja, fru talman, det blir lätt att svara ja på en sån fråga. För kunskap är ju alltid den enda gångbara basen för att vidta åtgärder. Så att, precis som ledamoten Jonsson säger, så man kan inte rakt av per automatik tolka att en statistisk höjning av en siffra har den samma verkliga effekten ute i samhället, utan det kan ju också vara bara att den beredskapen att göra anmälningar har ökat, och bara det så behöver ju man ha en klar bild av hur det ligger till med. Men så givetvis, mera kunskap är alltid grunden till beslut. Som en liten detalj som kanske inte rakt av hänger ihop med frågan, så kan jag ändå säga det, och det kanske kan i viss mån utgöra grund för en fortsatt diskussion här i lagtingssalen, är det faktum att landskapsregeringen som bäst förbereder på att ta ett lagförslag som skulle gälla då det här att få ut brottsregister för personer som jobbar inom frivilligsektorn.
Andra tilläggsanförande, ledamot Jonsson.
Det kan säkert vara välkommet. Men jag tror ändå, för att utveckla det här med kartläggningen, att om vi ser att vi har 751 anmälningar från 2018, så borde man ur de här siffrorna, om man i dialog med kommunerna gör ett noggrant arbete, kunna utläsa om det finns några trender. Finns det vissa problemområden som ökar inom barnskyddet? För en anmälan kan ju bero på väldigt många olika saker. Det kan vara våld i hemmet, eller att barnen inte kommer till skolan, eller något sånt. Och man borde studera de här siffrorna på djupet för att kunna se om till vilka delar kopplar det här ihop med andra politikområden och föranleder olika åtgärder. För att det är klart att vi kan också stanna där vid att säga att det är problematiskt att anmälningarna ökar, men studerar vi inte de här siffrorna mer noga, så har vi heller ingen ordentlig möjlighet att vidta effektiva åtgärder. Så jag hoppas att det här är någonting som regeringen kan diskutera.
Avslutande svar, minister Pedermo.
Svaret är självklart, och jag sa jag förut också, alltså barn är människor som är i en utsatt position på det viset att de är beroende av att vuxna människor tar hand om dem på ett bra sätt, och därför ska vi rikta en speciell uppmärksamhet till att se till att de har en trygg tillvaro, så att de sedan kan växa upp till att bli fria, goda individer som kan leva ett bra liv. Så att svaret är ja, vi ska landskapsregeringen, som säkerligen hela lagtinget och kommunen och för sin del ska bedöma det underlag som finns och gärna diskutera tillsammans för att, om det behövs, vidta ytterligare åtgärder.
Frågan är därmed slutbehandlad. Följande anförande eller fråga ställs av ledamot Stefan Toivonen. Varsågod. Ledamot Stefan Toivonen önskar ställa sin fråga till minister Mats Perama. Varsågod.
Tack, fru talman. Landskapet Åland har som bekant en pensionsfond med ungefär 450 miljoner euro. Avkastningen ska ju täcka landskapets så kallade gamla pensioner. Resten tas via skattemedel. För en tid sedan så hade vi från finans- och näringsutskottet en möjlighet att få upplysning om fondens verksamhet och även ställa lite frågor. Jag ställde några frågor på förhand, men minister Perama vägrade att besvara eller ens låta någon besvara mina frågor. Så min första fråga till ministern är: varför kunde jag inte få svar på mina enkla frågor om fonden, dess resultat och förvaltning?
Svar ges av minister Per Amon. Varsågod.
Ja, fru talman, som tur är så har jag möjlighet att säga vad jag själv sa det i utskottet. Och där sa jag för ledamoten Toivonen att det går alldeles utmärkt att ledamoten Toivonen går ner till avdelningen och diskuterar med fondförvaltare Johan Budd och får svar på sina frågor där.
Första tilläggsanförande, ledamot Toivonen.
Ja, fru talman, men ni hade ju ställt frågorna på förhand. Ni hade gått om tid och så vidare. För att, som vi säger i årsberättelsen, så kan vi lätt se vilka mål fonden har då för att fördela medel mellan olika områden. Men det är väldigt svårt att få en bild av att se hur fördelningen har skett i verkligheten. Det är också väldigt svårt att se hur avkastningen har gått på de olika områdena. Vi kan se den totala, men inte per område. Borde det inte vara bättre att då också presentera resultat per marknadsområde, jämföra det med index för att sen kunna analysera över åren hur det har gått?
Tilläggssvar, minister Perama.
Ja, det kan möjligen vara på det sättet, men jag återkommer till den första frågan. Under utskottshörande så sa det att ledamoten Toivonen, det är alldeles utmärkt om ledamoten Toivonen besöker fondförvaltare Johan Budd för att diskutera precis de här frågorna och därmed där kunna få ett bra svar på de frågorna. Så jag förstår inte varför vi ägnar tid åt den här frågan här ur talarstolen när möjligheten fanns för att vara mot en Toivonen att bli betydligt mer upplyst än vad vi då är just nu här idag.
Frågan är därmed slutbehandlad. Följande anförande och fråga ställs av ledamot Runar Karlsson. Varsågod. Ledamot Runar Karlsson önskar ställa sin fråga till minister Mika Nordberg. Varsågod.
Fru talman, det här kan tes vara en liten fråga, men det är en konkret fråga och en aktuell fråga. Speciellt för landskapsregeringen. Jag skulle lika bra kunna ställa det här till miljö- och näringsministern. Men att i och med det ligger närmast Nordbergs avdelning så ställer jag det till han. Det handlar egentligen om plaststrategi, byggande i trä och cirkulär ekonomi. På de åländska landsvägarna så sätts det upp årligen 20 000 plogpinnar av plast. Som många av dem tas upp och sätts ner maskinellt. Men ungefär kanske 10% av dem försvinner, blir lämnade på vägslänt och hamnar ut i naturen. Min fråga är att kan landskapsregeringen och Nordberg verka för att man i framtiden sätter upp plogpinnar av trä?
Svar ges av minister Mika Nordberg. Varsågod.
Fru talman, tack så mycket ledamoten Karlsson för frågan. Och undertecknad har ju förstås inte bekantat sig med då alternativa plogkäppar, men jag tror ju i och med att utvecklingen ändå går mot det att man försöker fasa ut plastprodukter i största möjliga mån, så är det säkert någonting som man behöver titta på om det är möjligt att få då käppar som kan fungera som plogpinnar. Vi vet ju det att det finns en viss elasticitet i själva plogpinnen. Den böjer sig och kan gå tillbaka. En träkäpp kanske brister och går av istället. Så att man måste väl titta på det här. Men om de kan göra sugrör utav papper och träprodukter så är det säkert möjligt att de kan göra även plogkäppar som håller och har en viss böjlighet utan att för den saken skulle gå sönder.
Första tilläggsanförande, ledamot Runar Karlsson.
Fru talman, tack för det positiva svaret så här långt. Nej, jag förväntar mig heller att minister Nordberg nu ska lova att man börjar med det morgondagen, men det är en idé som man funderar på. Det är ju så att jag har också varit i kontakt med jordbrukare och sådana som har djur. Alltså, det har ju faktiskt hänt att de plogköparna som blir lämnade i slänten av någon anledning hamnar ut på åkrarna, på vallarna, och de har hamnat in i höbalarna. Och man tror också att det finns djur som har dött tack vare det. För när de här plastköparna blir spröda av solen så blir de vassa som glas ungefär. Och det det bara det gör ju att man borde fundera på att göra det. Och det ska också, det görs ju redan idag rundstavar av åländska industrin, så att jag tror att man kunna utveckla det där kanske också då på export på sikt. Bara någon måste börja.
Tilläggssvar med ledamot Nordberg.
Fru talman, jag ska framföra det här i de möten som vi har löpande med avdelningen, att den här idén har framkommit, och vem vet om den kan falla rent av i god jord.
Andra tilläggsfråga, ledamot Runa Karlsson.
Ja, fru talman, det är bra, men jag tror att också det måste vara någon sån stark politisk viljeyttring, för att det finns väl en viss konservatism, vet jag, ute i de olika kårerna, även kanske också på trafikavdelningen. Och man har alltid då, sen man slutar med bambukäppar och vanliga mindre åländska träkäppar, så har man ju kört dem här med plast, och det tycker man är bekvämt. Och när man sätter ner dem maskinellt och tar upp dem maskinellt, det kan man säkert också göra av så kallade rundstavar av åländsk virke som är samma dimension och kanske ungefär samma pris. Men att, för det är ju så att vi vet att all plast förmultnar, kan man säga, det bryts ner sakta mak, och i och med det att de ligger in vid dikarna, så en dag hamnar de ut i vattnet och blir som mikroplaster. Så att, men en stark politisk styrning hoppas jag att Nordberg kan åstadkomma.
Frågan är därmed slutbehandlad. Följande frågeställare är ledamot Brage Eklund. Varsågod. Ledamot Brage Eklund önskar ställa sin fråga till vice lantrådet Gunell. Varsågod.
Tack, fru talman. Ministern och jag har varit på ett informationsmöte idag på Elanderslaget i följden av Alfrida-stormen, där man ser stora problem för Elanderslaget och framtida elförsörjning. Men min fråga gäller mera fortsättningen för skogsägarna. Och där närmast då, att när tänker landskapsregeringen komma med ett förslag på principer, kanske hur man kommer att hjälpa skogsägarna som drabbats oskäligt av Alfrida-stormen?
Svar ges av vice lantrådet. Varsågod.
Tack, fru talman, och tack för frågan. Vi har ju precis i den här tilläggsbudgeten som nu är klart behandlad medel upptagna för den här flygfotograferingen. Den är nu gjord här i april, och det underlaget så ger en bra början för att kunna kartlägga och definiera de skador som stormen Alfrida har åstadkommit när det gäller skogsbruket på Åland. Och utifrån dem så kommer vi nu då att analysera och titta på det här, och meningen är att ungefär med samma tidtabell som vi hade när det gällde torkan och jordbruket på motsvarande sätt, Alfrida och stormen, att vi gör en grundlig och välavvägd analys och tar upp ett så kallat stödpaket, eller vad vi nu kommer till, i samband med ordinarie budget för 2020.
Första tilläggsanförande, ledamot Eklund.
Jo, i stormen i Gudrun, Sverige, så var ju regeringen där ganska snabba på att meddela på vilket sätt man kommer att stödja skogsägarna, och ja, skogsägarna framför allt då, just i följd av stormen. Risken här är väl det att det drar ut på tiden, och att kanske inte landskapsregeringen under den här mandatperioden överhuvudtaget kommer med förslag, utan jag tror att det finns en viss oro bland skogsägarna att vad tänker landskapsregeringen göra. Inte direkt någon fråga, men fortfarande så behöver man skynda på det här, och därför skulle jag vilja få något besked om man har tagit någon sorts principer på vilket sätt man tänker hjälpa skogsägarna.
Tilläggssvar, Camilla Gunell, varsågod.
Ja, vi har ju haft en diskussion kring att ersättningar och stöd måste ligga på återplanteringssidan, att det är framtiden man satsar på. Det är inte lätt att retroaktivt göra några bedömningar och ersättningar. Vi vet också att en del skogsägare har sin skog försäkrad och andra har det inte. Att hitta ett rättvist system så är inte alldeles lätt. för vem som ska få vad. Så att, jag tycker med erfarenhet av det här jordbrukspaketet så är det nog klokast att inte ge några förhastade löften, utan faktiskt titta på frågan noggrant och göra rättvisa bedömningar, så att det liksom gynnar återplantering och återuppbyggnaden av skogsbestånden på ett långsiktigt sätt. Så att budget 2020, det är inte alldeles långt härifrån. Vi börjar redan beredningen för den nu. Så.
Andra tilläggsanförande, ledamot Eklund.
Jo, jag i min tanke så är inte att landskapsregeringen ska gå ut med direkta ersättningar i pengar, utan det är en stor förlust för många skogsägare ändå där skogar i 30-40 års bestånd har blåst ner när det liksom den bästa perioden av tillväxten har blivit förstörd. Så det har jag full förståelse för, men det är ju närmast det som ministern nämner här. Det kan vara just det, hjälp med markberedningar, det kan vara med plantor eller vad det nu må vara. Så viktigt skulle vara i varje fall, tycker jag, att landskapsregeringen på något vis i ett skede medan man nu sitter kvar i som landskapsregeringen ger ett besked på vilket sätt man kommer att hjälpa skogsägarna i det här fallet. Man behöver inte fastslå summor eller någonting, utan det är själva principen.
Avslutande svar, vice lantrådet.
Ja, tack för det. Ja, vi för ju från näringsavdelningen och skogsvårdsbyrån en tät dialog med skogsnäringen, och det har vi gjort sedan första dagen efter Alfrida inträffade, så att den hålls ju levande. Sen den här fotograferingen är ju en del av det här kartläggningen. Likaså så har vi ett beslut på gång den här veckan kring vissa stödordningar för ersättning av arbete, som kräver en förordningsförändring som ligger på regeringens bord för diskussion. Så att vi tar små steg i den här riktningen, men vi är inte klara med helheten förrän till budgetberedningen i höst.
Frågan är därmed slutbehandlad. Följande frågeställare är ledamot Britt Lundberg. Hon önskar ställa sin fråga till vice lantrådet Camilla Gunell. Varsågod.
Tack, fru talman. Den här frågan är riktad egentligen antingen till lantrådet eller till kultur- och utbildningsministern. Men när jag tänker efter på handlingsprogrammet så tror jag att vice lantrådet är ersättare för dem båda. Så det passar ganska bra i det här sammanhanget. Och frågan kommer egentligen mest att handla om långsiktighet och värderingar. Vi har ju en fin hållbarhetsagenda i landskapet, och när vi ska fatta beslut så ska vi ju tänka som indianerna 7 generationer framåt. Och regeringen har nu jobbat med ett paket med både barnomsorgslagen och grundskolelagen, och är väl någonstans i den processen nu. Och naturligt när man gör en så här viktig lag är ju att man kartlägger hur det ser ut just nu och hur man skulle vilja att det är och hur glappet ser ut. Och min fråga är egentligen att hur ser den fortsatta processen ut nu? Jag vet att ärendet har varit ute på tjänstemannaremiss. Lagstiftningspaketet, grundskolelagen, barnomsorgslagen.
Alltså status för grundskolelagen. Exakt, utmärkt. Alltså grundskolelagen är i sina sista skälvande behandlingstimmar för att förhoppningsvis nå Ålands lagting den här veckan eller troligen nästa vecka. Så att den är 5 före klar, kan man säga.
Första tilläggsfråga, ledamot Britt Lundberg.
Tack för det, fru talman. Ja, just om vi återkommer till det här med värderingar nu då och beslut som ska hålla i 7 generationer, så är det ju tycker jag typiskt för en barnomsorgslagstiftning och en grundskolelagstiftning. Det är lika mycket en barnomsorgslagstiftning det här. Hela den ingår ju också i paketet, om jag har förstått rätt. Så är ju då att man inte sen när man har en annan politisk majoritet ska behöva ändra på den, utan att den verkligen ska hålla långt. Men det som bekymrar mig är att jag konstaterar att varken barnomsorgen eller skolan, det vill säga alltså de som arbetar i de här områdena, har på något sätt varit involverade i processen. Och jag vet inte hur man har tänkt från landskapsregeringens sida där att involvera. För om man verkligen ska få reda på att vad är det som, som behövs idag och vad som saknas, så är det ju där verksamheten utförs som jag kan tänka mig att man tar in den informationen. Så det ska vara intressant att veta hur man har tänkt med det.
Vice landrådet, varsågod.
Tack. Ja, det vad jag har uppfattat och under alla de här åren som grundskolelagen har varit under beredning, och det har ju varit en väldigt omfattande process med många, många involverade, både från grundskolan, skoldirektörer och barnomsorg. Så att jag tycker nog att grundskolelagen är en av de bättre beredda lagar som vi kan komma med till lagtinget den här mandatperioden, med väldigt grundligt förarbete på alla sätt. Så att det här är nog ny information för mig, att det inte skulle finnas en förankring i branschen.
Andra tilläggsanförande, ledamot Lundberg.
Fru talman, ja, då var det bra att den informationen kom fram nu. Därför att i de flesta kommuner de har för, det har funnits arbetsgrupper där det har funnits representanter. Många är också pensionerade skolmänniskor som har varit i de här arbetsgrupperna för sin sakkunskap. Men direkt den här processen i skolorna så har inte gjorts. Och i de fall nu under den här väldigt korta processtiden som ärendet har varit ute på remiss, jag tror att det var 3 veckor eller någonting, så är det också i maj där skolorna går verkligen för högtryck, där det kanske också har varit svårt, och särskilt om man har väldigt många skolor under sig, att liksom hinna göra en bra process kring en lagstiftning där. Och det har ju också efterhörts förlängd remisstid, men den blev väldigt, väldigt kort den också, om man hänvisar där till lagtingets arbetstider. Jag tänker bara att det är ju en stor risk nu att man missar en massa viktig kunskap och erfarenhet, bland annat om barn med särskilda behov. Att skulle det inte vara viktigare än att man stressar igenom nu för att det finns en tidtabell som är önskad, att man lägger den där prestigen åt sidan och gör ett ordentligt arbete istället och involverar de berörda för att man inte hastar igenom och missar något.
Tiden är ute. Avslutande svar, vice landrådet.
Jo, jag håller med om det, att remisstiden var onödigt kort för en så omfattande lagstiftning. Naturligtvis skulle det ha varit bättre om den varit längre och gett mera fördjupning. Däremot så tror jag nog också att den här frågan för barn med särskilda behov är väldigt grundligt genomgången. Och jag hoppas att det ska vara till lagtingets belåtenhet när lagen kommer till lagtinget nu nästa vecka. Och det är ju ett väldigt omfattande lagpaket, och det är ju inte regeringens avsikt att försöka skynda sig igenom, som ledamoten Lundberg säger, väldigt viktiga frågor och långsiktiga perspektiv. Utan avsikten är nog att under mandatperioden kunna faktiskt ge lagtinget en ny grundskolelag som har de här kvaliteterna som ledamoten Lundberg efterlyser.
Frågan är därmed slutbehandlad. Då har vi två frågeställare kvar. Det är vice talman Veronica Törnros som håller nästa anförande. Vice talman Törnros ska ställa sin fråga till minister Mika Nordberg. Varsågod.
Talman, från Centerns sida så ser vi skärgården som en resurs med en stor tillväxtpotential. Vi ser möjligheter för utökad naturturism, för cykelturister. Vi ser möjligheter till ökad inflyttning eftersom det finns möjligheter till distansarbete. Vi ser att skärgården är en fortfarande oslipad diamant där man inte tar tillvara den potential som där finns. Och min fråga till trafikministern, infrastrukturministern, blir därför: vilka åtgärder avser landskapsregeringen vita för att säkra och förbättra trafiken till och från skärgården?
Minister Nordberg, varsågod.
Fru talman, det var en väldigt vid och bred fråga, och man måste väl då gå tillbaka till det som styr landskapsregeringens arbete, och det är ju de facto lagtingets budget. Och i den budgeten för det här året så har vi ju flera olika projekt som vi jobbar med, och där är ju då en ombyggnad av skärgårdstrafiken med kortrutten som utgångspunkt. En sak som vi jobbar aktivt ifrån landskapsregeringens sida med att förverkliga. Och tittar man på de tidsvinster och annat så finns det potentiella förbättringsåtgärder som man kan göra genom att införa kortrutten. Så på det viset så är ju det ett av de arbeten som gör att det ska kunna bli bättre för skärgårdsborna. Övriga frågor är ju då tonnage. Vi har ju ett ålderstiget tonnage idag som har de bästa åren kanske bakom sig, och vi har ett behov av ett föryngrat tonnage. Och där har vi en fullmakt också från Ålands lagting att gå in med upphandling på totalentreprenad på två nya fartyg. Så på det viset så jobbar vi vidare med att ta fram förfrågningsunderlag och annat för att möjliggöra förnyelse av tonnage.
Första tilläggsanförande, vice talman Törnros.
Talman, det är på många sätt och vis bra att arbetet med kortrutten går vidare. Men det är ju ändå ett framtidsprojekt som ligger många, många år fram i tiden innan det är förverkligat. I dagsläget har vi driftstörningar. Det går 13 på dussinet. Senast var det Eiden, nu såg jag, som var tagen ur trafik. Före det tror jag det var Skarven. Det är i alla fall väldigt, väldigt ofta. Det beror på att vi har ett ålderstiget tonnage. Passagerarkomforten har passerat ur usel och gått in i nästa stadie. Folk transporteras som boskap. De får sitta på däck om du inte är tillräckligt vigilant för att kunna ta dig upp eller ner till en salong i timmatal faktiskt. Närmare 2,5 timme om du åker från Torsholma till Hummelvik. Trafiskt regelverk, allt mer stringerande regelverk, gör det också svårt. Och det är fullt på däck. Skulle det finnas någon möjlighet att hyra in ett extra sommartonnage för de kommande åren?
Minister Nordberg, varsågod.
Fru talman, det är ju så här att när det gäller den tillgång till antal fartyg som landskapsregeringen har för sin trafik så är det ju begränsat. Och ibland så är det inplanerade serviceuppehåll och ibland är det olika tekniska fel som kan inträffa med kortare varsel. I alla de här olika scenarierna så har man försökt ifrån landskapsregeringens sida uppmana Ålandstrafiken med att komma ut med pressinformation för att möjliggöra för resenärerna att kanske kunna prioritera om i deras reseplaner eller ha vetskapen om att det är nu inte den färjan som ni har tänkt åka med som trafikerar, utan det är istället ett ersättande fartyg. Och från regeringens sida igen så ser man kontinuerligt på möjligheten att hitta lämpligt tonnage, men det finns inte så mycket ute på marknaden.
Andra tilläggsanförande, vice talman Törnros.
Talman, från Centerns sida har vi 3 förslag. För det första vad gäller bokningssystemet, möjliggör att ta reda på när vi har överbokningar och hur mycket. Det skulle vara det första en privatföretagare skulle ha gjort för att man bättre ska kunna matcha behovet. Att man bättre ska kunna matcha trafiken mot det faktiska behovet. För det andra, hyr in sommartonnage. Det är inga bekymmer att få tag i ett sommartonnage. Det är ju att få tag i ett tonnage med isklass, det är där problemet ligger. Och för det tredje, plocka bort bränsleturerna från alla ordinarie, från hela ordinarie turlistan under ett halvår åtminstone. Och ha ett skilt fartyg, till exempel Grisland, som bara kör dessa bränsletransporter. Det är 3 förslag som jag ger från Centerns sida. Hur ställer sig ministern till de 3?
Avslutande svar, minister Nordberg.
Fru talman, när det gäller det sistnämnda angående bränsletransporterna så har vi redan idag en upphandling av det med externa fartyg. Så på det viset så är det kanske att man slår in en öppen dörr där i det fallet. När det gäller förbättringar av det bokningssystem som finns så är det en pågående process som vi jobbar med hela tiden. Man har till exempel haft ett hackathon nu som har koncentrerat sig på att förbättra informationsflöde i ett sms-utbyte med kunderna för att tillgodogöra sig information om avbokningar och potentiella lediga platser. Så det är ett pågående utvecklingsarbete som pågår, men det finns alltid förbättringsåtgärder där och det är någonting som vi jobbar med.
Frågan är därmed slutbehandlad. Nästa och också sista för den här frågestunden så är ledamot Bert Häggblom som ställer sin fråga till minister Nordberg. Varsågod.
Tack, fru talman. Landskapsregeringen har i april fattat beslut om ny upphandling av flygtrafiken mellan Åland, Stockholm och Arlanda. Och i den upphandlingen så har man ändrat trafikflygplanens storlek, att man vill ha 60 sittplatser istället för nuvarande 34 sittplatser. Och då är min första fråga, vad beräknar landskapsregeringen att den här utökningen av flyg, ett större flygplan, helt enkelt flygplanstyp, vad den kommer att kosta? Vad är beräkningen till det och vad kostar trafiken idag?
Minister Nordberg, varsågod.
Fru talman, när det gäller flygtrafiken västerut så är det ju så att landskapsregeringen har inte än upphandlat den nya perioden. Den nuvarande perioden går ut de facto i februari 2020. Men för att kunna upphandla en trafik så behövs det någonting som heter trafikplikt i grunden. Och det som vi från landskapsregeringen har gjort då i april månad var att förnya trafikplikten vad det gäller trafiken västerut. Och i samband med den trafikplikten så är det mycket korrekt att vi hade ökat då passagerarantalet från cirka 30 till 60. Och det är ju klart att går man upp i flygplanstyp så betyder det ökade kostnader. Och jag kan inte idag svara exakt vad det här kommer att betyda, men I de diskussioner som har varit så även här i lagtinget tidigare så måste man räkna med en fördubbling utan de kostnader som vi har idag. Och idag är det ungefär 1 miljon, så man får räkna med cirka 2 miljoner i understöd för den här trafiken västerut.
Första tilläggsanförande, ledamot.
Det skulle vara intressant att veta då hur beläggningen har varit under den nuvarande tiden som har varit och om man då diskuterar med näringslivet vad deras behov av på avgångar och så vidare. Nu kommer man ofta tidigt till Stockholm, allting är stängt där när flyget kommer dit och det efterfrågas att man kanske skulle ha större turtäthet och då kanske bibehålla den mindre trafikflygen i så fall och göra servicen bättre men till samma kostnad i så fall. Tack.
Minister Nordberg, varsågod.
Fru talman, i alla de dialoger som Ålands landskapsregering har haft med näringslivet så har ett fungerande flygtrafik västerut varit någonting man har prioriterat väldigt högt. Ska vi ha möjlighet att ha kvar flera av våra större företag, stora arbetsgivare, så är det en möjlighet att komma ut i det europeiska flygnätet. Alltså man vill komma till Arlanda och därifrån vidare på morgon för att ha connection flyg vidare. Ytterligare som har lyftats fram ifrån näringslivets sida i de kontakter som vi har haft så är tillförlitligheten. Tillförlitligheten är en av de viktigare sakerna som näringslivet har sagt att behöver förbättras. Och då kan man fråga sig att hur kan man säkerställa det? Och det är ju därför vi tror att om vi går upp i en flygplansstorlek så får vi flera aktörer som är mer tillförlitliga än de aktörer som tidigare har haft det kämpigt med kanske lite för små organisationer.
Andra tilläggsanförande, ledamot Bert Häggblom.
Det är ju så att de vanligaste flygplanstyperna inrikesfart i Norden, om vi tar Norge och Sverige som ligger närmast den som kan vara intresserad av det här, så där har man ju en stor antal på 50. Så att den är ju ganska ovanlig att man nu begär 60 och på det viset kanske man minimerar antalet som kan ge anbud också. Sen ska man komma ihåg Det att Åland har ju haft en enorm nytta av idag, trafiken också går till Åbo, och börjar man gå upp i storlek på flyget så kommer det bli dyrare, för det har ju inte varit någon trafikplikt. Och hur, har man tänkt på det att man kanske eventuellt förstör den linjen också då? Dels varför har man tagit den just 60, och har man också tänkt på den här uppföljningen till Åbo? Tack.
Avslutande svar, minister Nordberg.
Fru talman, det är helt korrekt att den trafik som idag har gått till Åbo har gått helt på kommersiella villkor. Och det gör ju det att man har ett visst önskemål ifrån det åländska näringslivet att de flygningar som idag sker så behöver ske utgående från de åländska behoven ut västerut på morgon. Och det betyder att returflyget som kommer har haft den här möjligheten att göra en rundresa till Åbo, och det är ju ingenting som vi tror att ska upphöra bara därför att vi nu i det här fallet har ett större flygplan tillgängligt. Men det här är ju sådana frågor som marknaden bäst känner till, och det får vi se i samband med att vi kommer att upphandla den här flygtrafiken, vilka offerter som kommer att komma in helt enkelt.
Tack för det. Frågan är slutbehandlad och frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls klockan 14.00. Detta plenum är avslutat.